Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah. Hur ska man rena sig när man är sjuk? Också en viktig fråga. Hur ska man rena sig när man är sjuk? Och det är Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah. Han har en liten risala. Ett litet brev eller en liten bok i hans fatawa som heter Risalatu fi kayfiyat taharat al-marid. Hur den sjuke ska rena sig. Inshallah och ta'ala. Vi tänkte läsa här de här punkterna som han nämner. Han nämner att Allah subhanahu wa ta'ala sände profeten Muhammad a.s. bil hanafiyyati samha, med den lätta och uppriktiga religionen. Att islam är lätt. وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجِ. Allah har inte lagt någon svårighet på er i religionen. يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ. Allah vill underlätta för oss och han vill inte göra det svårt för oss. Och han nämner här ett antal punkter hur man ska rena sig. Det är 13 punkter som inshallah kommer gå igenom. Väldigt enkelt och simpelt. Han säger punkt nummer 1. Den som är sjuk måste rena sig med vatten. Göra wudu om han har den lilla orenheten. Och han måste duscha om han har den stora orenheten. Ni minns att vi sa det här förra lektionen. Al-hadath. Det finns det lilla orena tillståndet och det stora orena tillståndet, eller hur? Det lilla orena tillståndet är där man måste göra wudu, som en person som går på toaletten. Det stora orena tillståndet är där man måste duscha, som en person som har fått utlösning till exempel, eller haft sexuellt umgänge. Så är man sjuk så är grundregeln precis som när man är frisk. Kan du göra wudu, du gör wudu. Är du skyldig att duscha och du kan duscha, då duschar du. Okej? Okay? Det här är grundregeln. Men kan man inte, punkt nummer 2, kan man inte tvätta sig med vatten på grund av att man är okapabel eller man är rädd att bli sjukare eller att sjukdomen ska förlängas, så är det, får man då göra tayammum. Man får rena sig med sand eller jordens yta som vi kommer prata om senare. Så kan du inte använda vatten, vare sig i den lilla hadath eller stora hadath, wudu eller ghusl, kan du inte ha vatten, så får du göra tayammum. Punkt nummer 3, hur gör man tayammum? Sheikhen säger att man slår med händerna på jordens rena yta en gång och stryker över sitt ansikte och sina händer. Och vi kommer inshallah tala om tayammum senare. Punkt nummer 4. Om den sjuka personen inte kan göra wudu eller ghusl själv, så får någon annan hjälpa honom. Om personen inte kan göra wudu själv eller tayammum, så får någon annan göra tayammum åt honom. Eller någon släkting kanske är med på sjukhuset och gör wudu åt personen. Om det också är jättekomplicerat, så har man lite sand kanske på ett fat eller någonting. Och man slår den sjukas händer på sanden och stryker dem över hans ansikte. Man hjälper personen på det här sättet. Punkt nummer 5. Om den sjuke personen har ett sår. Han har ett sår. Så ska man tvätta såret med vatten. Alltså om man kan. Om såret tar skada av att tvättas med vatten, så stryker man bara över såret. Förstår ni? Till exempel du har ett sår i armen. Om du tar skada av att tvätta det, då tar du bara lite fukt och stryker försiktigt över såret. Om du kan göra det. Kan du inte göra det heller, så gör du tayammum istället för att tvätta det här såret. Ja, du tvättar det du kan tvätta av kroppen, men vad gäller det här såret, så gör du tayammum. Och det här är om du har ett sår utan plåster, bandage eller gips. Alltså såret är synligt. Nästa punkt. Om man har någonting över såret. Alltså plåster, bandage eller gips och liknande saker. Då så stryker man över gipset eller bandaget istället för att tvätta det. Och man behöver inte göra tayammum. Hänger ni med? En person fick det här såret och han går till vårdcentralen och han får ett stort bandage runt armen. Han jobbar då som vanligt, tvättar högerarmen och hit och dit. Men när han kommer till vänsterarmen där han har sitt sår så stryker han bara lite fuktigt vatten över bandaget. Eller gipset eller vad det kan vara för något. Punkt nummer 7. Det är tillåtet att göra tayammum på väggar. Eller någonting rent som har sand på sig. Eller damm på sig. Men om väggen är... alltså den är av någonting onaturligt. Som inte är från dess natur. Som till exempel målarfärg. Så får man inte göra tayammum på den. Förutom om den skulle ha sand på sig. Ja, ni profeten Muhammad a.s.w. gjorde tayammum på en vägg. Och vi sa ju väggarna förr i tiden, det var stenväggar och det var lerväggar. Så det är tillåtet, det är som jordens yta. Men den här väggen här inne, det är inte som jordens yta. För det är varken sten eller betong eller någonting, utan det är målarfärg. Så det är inte som att slå händerna på jordens yta. Okej? Så det kan man inte göra. Men om man skulle vara i ett fattigt land till exempel, och det är stenväggar, eller jordväggar, eller lerväggar, så kan du göra tayammum på väggen. Punkt nummer 8. Om man inte kan göra tayammum på marken, på väggarna, eller på någonting annat, så är det inget problem med att lägga sand eller jord i en tillbringare, ett fat, eller en liksom mindil, en slags duk eller någonting sånt, och göra tayammum därifrån. En till exempel en person är sjuk, man hämtar till honom ett fat med sand på som man kan ha bredvid sängen eller under sängen. När det är dags för salat, så bismillah, så gör han bara tayammum på den här sanden. Hur många gånger som helst. Och det är också en viktig punkt. Vissa sjuka, vad de gör, de har en sten i fickan eller en sten bredvid sängen. Det här funkar inte. Det funkar första gången om stenen är utomhus, men man kan inte gå omkring med en sten i fickan eller påsen, för den har ingen, alltså sand eller robar, den har inget damm på sig. Så istället för det ska man då ha en påse eller ett fat med sand på. Ja. Punkt nummer 9. Om man har gjort tayammum inför en bön, så behöver man inte förnya sin tayammum om man inte har tappat sin wudu. Alltså man behöver inte göra ny tayammum för varje bön. Punkt nummer 10. Den som är sjuk måste rena sin kropp från det som är najis, det som är orent. Om han inte kan rena sin kropp från det som är orent, så ber han i det tillståndet han är och hans bön är korrekt. Men det händer ibland att sjuka människor inte kan röra på sig. Och det kommer najasa, urin eller avföring på kläderna eller på kroppen. Om man kan rena det, så ska man rena det. Kan man inte, så ber man som man är och salat blir accepterad. För Allah kräver inte mer av oss än vad vi kan. Och det här är jätteviktigt, ikhwan. För kanske någon person tänker, jag kan inte be, jag har najasa på mig, och struntar i att be. Det är ännu värre, eller hur? Kan du inte, så kan du inte. Khalas, Allah förlåter det. Och sen säger han samma sak, att den sjuka måste be med rena kläder. Man får inte be med najasa på kläderna. Kan man tvätta dem eller ta bort det som är najis, så måste man göra det. Och kan man inte heller ta bort det som är najis från kläderna, så ber man i det tillståndet man är och salat är accepterad. Och nästa punkt, nästan likadan, att platsen du ber på måste också vara ren. Kan du rena den, så rena den. Kan du inte, så ber du som det är. Till exempel en sjuk person ligger och ber i en sjukhussäng. Och om det nu skulle finnas najasa på sängen, så måste man försöka, man måste ta bort det. Eller be någon annanstans. Men kan man inte, så ber man ändå på den här platsen. För det här har vi också talat om. När man ber så måste man ha ren kropp från najasa, rena kläder och ren böneplats. De här tre ska det inte vara najasa på. Ja. Och sista punkten. Det är inte tillåtet för en sjuk person att skjuta upp bönen efter dess tid. På grund av att man inte kan rena sig. utan man renar sig så gott man kan och sen så ber man sin bön på dess tid. Även om man skulle ha någonting orent på kroppen, kläderna eller böneplatsen. Ja. Vi går vidare till nästa punkt som är el-ghusl. Ghusl, att duscha eller att bada, eller ett rituellt bad som det brukar översättas till. Och ghusl betyder att man blöter ner hela kroppen. Till skillnad från wudu, där man tvättar vissa kroppsdelar, ansiktet, armarna och fötterna och stryker över huvudet. Ghusl, där måste hela kroppen bli blöt. Och vi har ju nämnt att det finns den lilla orenheten, det lilla orena tillståndet och det stora orena tillståndet. Det lilla orena tillståndet är när man behöver göra wudu. Och det stora orena tillståndet är när man behöver göra ghusl, man måste tvätta sig. En person som har gått på toaletten behöver inte duscha. Han behöver göra wudu. En person som har varit med sin fru måste duscha. En kvinna som blivit ren från sin menstruation måste duscha. Hon måste göra ghusl. Och vi kommer nämna exakt detalj sen inshallah ta'ala. Och det här är, ikhwan, är någonting som är viktigt att prata om. Vi kanske kommer nämna saker som låter, en som känns skämmigt att prata om. Men det är viktigt. En person som är skyldig att duscha och inte gör det, blir den här personens bön accepterad? Nej. Så en person ska inte vara okunnig i sin religion. En person måste lära sig religionen. Och därför så kom en gång en kvinna till profeten Muhammad a.s. som heter Sulaym radiyallahu anha. Och hon sa, ja Rasulallah, inna Allah la yastahi min al-haq. Allah skäms inte för sanningen. Vad ska en kvinna göra om hon får en våt dröm? Alltså hon drömmer en sexuell dröm på natten och hon får utlösning. Vad ska hon göra? Och då så sa profeten s.a.w. om kvinnan ser det här vattnet, den här vätskan, så ska hon duscha. Och då så sa den här kvinnan, ja Rasulullah, men kan kvinnan få den här vätskan? Och då så sa profeten s.a.w. nej, det kan hon. Vad är det annars som gör att barnet liknar sin mamma? Yani Allah subhanahu wa ta'ala skapar barnet från mannen och kvinnans vätska. Amshajin. Alltså som Allah nämner i surat al-insan, att Allah har skapat människan från en blandad vätska. Och den vätskan som kommer först eller är mest är det som avgör vem barnet kommer att likna. Subhanallah. Och det här är någonting som man kommer att komma på nu i den här tiden. Vad är det som gör att ett barn liknar mamma eller pappa mest? Det är vems vätska som kommer först eller är mest. Så akulli här. Det jag vill komma fram till i alla fall är att den här kvinnan sa, ja Rasulullah, inna Allah la yastahi min al-haq. Alla skäms inte för sanningen. Ja, man måste fråga. Och Aisha radiyallahu anha, hon sa också, ni'man nisa nisa'ul ansar lam yakun al-haya yamna'uhunna an yatafaqahna fi din. Vilka otroliga kvinnor de var. Kvinnorna från Ansar. Deras blyghet hindrade dem inte från att bli kunniga i religionen. Yani, de skämdes inte. Alltså de självklart, man ska ha haja. Men när det kommer till att lära sig, så måste man fråga. Du kan inte vara okunnig och sen du går och dyrkar alla fel. Så man måste fråga. Om du inte frågar direkt, be någon annan fråga. Eller skicka en fråga i någon annans namn. Eller inte någon annans namn, men skicka en fråga. Och vara anonym. Eller man måste i alla fall lära sig religionen. När är det man måste göra ghusl? När måste man duscha? Den första är, orsaken är khuruj al-mani. Om vätska, alltså sperma, kommer ut från mannen eller kvinnan. Förutom om en person till exempel skulle vara gammal och sjuk och den här vätskan kommer ut ofrivilligt och han inte känner någon njutning av det, alltså som en sjukdom, det är en annan sak. Men vi talar generellt att om den här vätskan kommer ut så måste man rena sig. Vare sig i ett vaket tillstånd eller ett sovande tillstånd. Som alla säger, wa in kuntum junuben fattaharu. Om ni är i det här stora orena tillståndet så måste ni duscha. Och profeten alaihissalam han sa, innamal ma'u min al-ma. Om vattnet kommer måste ni använda vatten. Eller om vätskan kommer ut från mannen eller kvinnan så måste ni använda vatten. Ni måste duscha. Och också hadithen vi nämnde om kvinnan som kom och frågade om våta drömmar. Det var välkänt att män fick våta drömmar, men hon undrade om kvinnor också fick våta drömmar. Och då så sa profeten ja, alaihissalatu wassalam. Och vad menas med en våt dröm? Eller ihtilam. Det är en dröm där en person drömmer om sexuella saker och får utlösning. Vaknar upp med blöta kalsonger eller trosor. Då har man haft en våt dröm och då måste man duscha. Tayyib. Här nämner ulema också viktiga punkter. Och det är, vad händer om en person drömmer om någonting sexuellt och vaknar upp och inte finner någonting blött i sina underkläder? Måste han ändå duscha? Ja? Nej, man måste inte duscha. Tvärtom. Om en person vaknar upp och inte minns någon dröm men finner att underkläderna är blöta, måste man duscha? Ja, det måste man. Alltså om det är sperma som har kommit ut. För det finns ju också andra vätskor som kan komma ut. Om de kommer ut behöver man inte duscha, utan det tvättar man ju bara bort. Ja. Så om en man eller kvinna har fått den här utlösningen så måste de duscha. Det kan vara, som vi sa, ett vaket tillstånd genom samlag, eller det kan vara genom att en person leker med sitt könsorgan, eller vissa personer räcker det bara med att de sitter och fantiserar eller kollar på vissa saker och får utlösning. Då måste man ändå duscha. Eller i ett sovande tillstånd, då måste man också duscha. Taib. Den andra orsaken till att man måste göra ghusl är iltiqa al-khitanan. Om mannen och kvinnans könsorgan möts. Profeten Muhammad a.s. han sa, إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. Om mannen är över kvinnan och penetrerar i kvinnan så måste man göra ghusl. Yani om mannen, hans könsorgan går in i kvinnan så måste man göra ghusl. Och här är viktigt att förstå, i första hadithen så sa profeten a.s. om de två könsorganen möts. Och det som ulema har förklarat, de säger den här hadithen har nämnts med andra förklaringar. Och det är om toppen på mannens könsorgan till det område som är omskuret går in i kvinnan. Då måste man göra ghusl. Men om de bara nuddar varandra utifrån behöver man inte göra ghusl. För hadithen säger också om de två omskurna möts varandra. Och toppen på mannens könsorgan är inte omskuret utan det är längre ner. Så de säger de lärda att den i toppen måste gå in och då gör man, måste man göra ghusl. Även om man inte har fått utlösning. Det är just det som är hela punkten. Att en person kanske är med sin fru och precis börjar och sen så händer någonting. Brandalarmet går eller någonting. Han måste springa ut. Då måste han ändå duscha. Okej? Okay? Och det här hände faktiskt en av sahaba. Vem var det? Vad heter han? Hanbal eller? Rasil al-Malaika. En sahabi som var med sin fru. Utan han precis hade gift sig. Och de kom liksom, jalla, det är tid att gå ut i jihad. Så han sprang ut hemifrån, gick ut i kriget och dog som martyr. Och han var i janaba tillstånd. Och då i alla fall så nämnde profeten a.s. att änglarna kom och tvättade honom. Så, namn. Den tredje orsaken till att man måste göra ghusl är om en person blir muslim. Om en person konverterar till islam så måste man också göra ghusl. Och majoriteten av de lärda säger att det är starkt rekommenderat. Eller om personen vet att han till exempel är i ett janaba tillstånd innan när han var kafir, då måste han duscha. Men alla alim, det säkraste är att personen som konverterar till islam gör ghusl, att han duschar. Det är den åsikten som är säkrast. Men alla alim, majoriteten av ulema säger att det är inte wajib, utan det är starkt rekommenderat. För att vi finner att så många människor blev muslimer på profeten Muhammeds tid, men det står inte att de gick och gjorde ghusl. Förutom vissa, det finns vissa hadither där profeten Muhammed a.s. beordrade den som blev muslim att göra ghusl. Men då säger de att det här är en rekommendation och inte någonting obligatoriskt. Och en annan man från sahaba, som när han blev muslim, då så sa profeten a.s. att beordra honom att typ raka sig eller klippa av sitt hår och att duscha. Så vissa ulema säger att det är rekommenderat att en person som blir muslim klipper håret och duschar. Men Allah alam, den här mannen kanske hade något speciellt hår. Allah alam. Alla kulihal, det är rekommenderat. Den fjärde orsaken som gör att man måste duscha är om kvinnan blir ren från hennes menstruation eller hennes nifas. Om kvinnans menstruation slutar så måste hon duscha. Och samma sak om hon har fött barn och blöder ibland upp till 40 dagar, 50 dagar, 60 dagar. När det här blodet slutar så måste hon duscha. Och den femte orsaken där en person måste duscha är om man dör. Och då kan man inte duscha utan någon annan kommer att tvätta dig. Så de döda ska man tvätta. Profeten Muhammed a.s. beordrade till exempel när hans dotter dog att hon skulle tvättas. Så det är någonting som de lärda har konsensus på, att man dödar eller man tvättar de avlivna muslimerna. Förutom vem? Martyrerna behöver inte tvättas. Martyrerna behöver inte tvättas utan de begravs i sina kläder och med sitt blod. Tayyib. Nu kommer vi till nästa punkt och det är hur ska man utföra ghusl? Och det är en viktig punkt. Och ghusl har beskrivits av profetens fruar radiyallahu anhunna, till exempel Aisha, Maimuna och Salama. De här beskriver profeten Muhammeds ghusl alayhi salatu wassalam. Och här är också en annan fajda. Frågan kommer ibland, varför hade profeten Muhammed alayhi salatu wassalam 11 fruar? Har ni fått den här frågan? Varför hade han 11 fruar? Och en av visheterna bakom det är just för att de här 11 kvinnorna skulle förmedla vidare det han gjorde i sitt hem. Istället för att en kvinna ska förmedla allt, så finner vi att flera kvinnor förmedlar det som de såg att han gjorde. Han gjorde det här i mitt hem, han gjorde det här i mitt hem och så vidare. Så att det blir mera människor som förmedlar vidare det som profeten Muhammed gjorde sallallahu alaihi wasallam. Och kortfattat, det som har nämnts i de här haditherna som beskriver profeten Muhammeds ghusl alaihi afdalus salatu wassalam är till exempel det som nämns i hadith Maimuna, att profeten alaihi salatu wassalam tvättade händerna innan det att han började. Han började med att tvätta händerna 2 gånger eller 3 gånger. Och sen sköljde han munnen och näsan och tvättade då ansiktet och sina armar. Och sen hällde han vatten över huvudet och tvättade resten av kroppen. Det här är det som Maimuna beskriver, profeten Muhammeds ghusl. Och sen hämtade hon till honom en handduk. Men han tackade nej och skvätte bort vattnet med sina händer. Och hadith Aisha radiyallahu anha, som nämner ungefär samma sak, men att när han hällde vatten på huvudet så förde han in fingrarna och gnuggade vattnet mot hårbotten. Tills det att han var säker på att vatten hade nått hårbotten. Då hällde han sen vatten över kroppen 3 gånger. Och det har också nämnts i hadifer att profeten Muhammad alaihissalam började med att tvätta händerna. Och självklart, man måste först ha nia, man måste ha avsikt. Man måste ha nia när man gör ghusl. Profeten Muhammad alaihissalam började med att tvätta händerna. Två, han tvättade sitt könsorgan, som det nämns i hadifen också. Han tvättade området runt könsorganet. Och sen med vänster handen. Och sen så gnuggade han den här handen i marken. Han skrapade den här handen i marken. Och då säger ulema, för att få bort det som är orent, eller de här dofterna som kan komma från de här kroppsvätskorna. Och de lärde dem att idag kan man till exempel använda tvål. Alltså du behöver ju inte hämta jord in i toaletten, utan du kan använda tvål. Du uppfyller samma syfte. Det är det som är viktigast. Så. Och sen, efter att han har tvättat sitt könsorgan, så sköljde han munnen och näsan. Och de sa han gjorde wudu som han gjorde wudu till salam. Okej? Okay? Och här finns två sätt. Antingen gör du en full wudu, inklusive fötterna, eller utan fötterna. Båda de här har nämnts i hadith. Att du tvättar ditt könsorgan, och sen gör du wudu, alltså ansiktet, armarna, stryker över håret och öronen, och tvättar inte fötterna. Och sen tvättar du håret, huvudet och kroppen. Och sen sist tvättar du fötterna. Det här är ett sätt att göra ghusl på. Det andra sättet är att du tvättar könsorganet och du gör en full wudu. Och sen huvudet, håret och sen resten av kroppen. Okej? Okay? Och även där kan du avsluta med att tvätta fötterna, så att du tvättar fötterna två gånger. Som du också har nämnt i hadifer. För att när man kanske står på en plats där det är lera och sand på jorden, och du häller vatten på dig själv, så kommer det här vattnet, eller fötterna kommer bli smutsiga. Och allt smuts kommer på fötterna. Så profeten s.a.w. brukade avsluta med att byta plats och sen tvätta fötterna på en ren plats. Okej? Okay? Så det här är den bästa ghusl. Vad gör man för någonting? Man gör nia, avsikt, att man ska göra ghusl. Två, man tvättar händerna. Tre, man tvättar sina privata delar fram och bak. Fyra, man gör wudu. Fem, man tar vatten på huvudet och gnuggar in i hårbotten tills man är säker på att hela huvudet är blött. Och sen tar man vatten och häller över kroppen. Och här säger vissa ulema, du börjar med höger sida och sen vänster sida. Så att hela kroppen blir blöt. Tajib. Sen finns det också en bestämmelse gällande de som har flätor. Som det har berättats i hadith om Salama. Då hon frågade och sa, ja Rasulullah, jag är en kvinna som typ spänner flätor på mitt hår. Jag spänner flätor i mitt huvud. Måste jag ta upp dem när jag gör ghusl för janaba? Och då så sa profeten alaihissalam, nej, det räcker med att du häller vatten över ditt huvud tre gånger. Så samma sak gäller mannen. Om mannen skulle ha flätor, får man ha flätor? Ja. Är det sunna? Ja, det är sunna. Profeten Muhammad alaihissalam hade flätor. Som det finns en sahih hadith. Den dagen han erövrade Mekka hade han på sig en hjälm, svart turban, och han hade fyra flätor. Så det är sunna att ha flätor. Och det finns också andra av sahaba som hade flätor. Ja. Ja. Så vare sig man är man eller kvinna och har flätor, så behöver man inte lösa upp dem för att göra ghusl, utan det räcker med att hälla vatten över dem tre gånger. Och det som många ulema säger, att det spelar ingen roll om du gör ghusl, alltså kvinnan gör ghusl för janaba eller menstruation, hon behöver inte ta upp hennes flätor. Men det är rekommenderat att hon tar upp flätorna när hon gör ghusl för menstruation. Och inte rekommenderat när hon gör ghusl för janaba. Som vissa av haditherna tyder på. Tayyib, en annan fråga här. Det finns två sorters ghusl. En som är fullkomlig och en som är tillräcklig. Den här ghusl vi har beskrivit nu, den är fullkomlig. Den bästa ghusl. Det finns en tillräcklig ghusl. Om en person är i janaba tillstånd, så räcker det med att han har nia. Blöter ner hela sin kropp, sköljer munnen och näsan, då är han färdig. En person i janaba, går in i duschen, Skölja munnen och näsan och spruta vatten på kroppen. Och han blir blöt, då kan han gå ut. Då är han färdig. Eller ha janaba, hoppa ner i en swimmingpool. Med avsikt, skölja munnen och näsan, går upp, då är han ren. Hänger ni med? Mashallah. Den här är, vad säger man, tillräcklig. Det minsta man kan göra, så finns det den som är fullkomlig. Men, en annan viktig fråga här. Om man gör ghusl från janaba, man är i det stora orena tillståndet, om man gör ghusl, då får man wudu på köpet. Man blir i ett rent tillstånd och man kan be. Okej? Okay? Till exempel en person i janaba, hoppar ner i poolen, går upp. Då kan personen göra salat. Men en person som inte är i janaba, en person som till exempel på fredag morgon vill duscha till fredagsbönen, den här personen kan inte bara hoppa in i poolen och gå upp. För den här personen har inte janaba. Och Allah subhanahu wa ta'ala har sagt i den här versen, wa in kuntum junuban fattahharu. Om ni har janaba så ska ni rena er på det här sättet. Då räcker det. Men personen som inte har janaba, den här personen, det räcker inte för honom att han bara blöter i hela kroppen. Utan den här personen måste göra wudu i sin ghusl. Som vi nämnde, den fullkomliga ghusl. Att han gör wudu och sen tvättar resten av kroppen. Okej? Okay? Hänger ni med här? En person som har janaba kan bara blöta ner sig, skölja munnen och näsan och gå ut och be. En person som inte har janaba och vill duscha måste göra wudu i duschen. Okej? Okay? Måste. Sen finns det också rekommenderade tillfällen där man ska duscha. Rekommenderade duschar, ghusl. Och en av de här är till exempel fredagsbönen. Majoriteten av de lärda håller åsikten att det är rekommenderat, starkt rekommenderat, att göra ghusl inför fredagsbönen. Och Ibn al-Qayyim nämner att det är en av de starkaste, de mest rekommenderade saker som finns. Att göra ghusl inför fredagsbönen. Och många, vissa lärda säger också att det är wajib, det är obligatoriskt. Som el-dahiriya. Så man måste duscha inför fredagsbönen. Men alla, det finns bevis som tyder på att det räcker med att duscha, att göra wudu. Men Allah alam, en åsikt som också verkar vara lite mittemellan, som också har mycket styrka i sig, det är Ibn Taymiyyas åsikt. Att det är wajib att duscha om du luktar svett, om du luktar illa. Och det är rekommenderat att duscha om du inte gör det. Hänger ni med? Jo, inför fredagsbönen. Yani, det är wajib att göra ghusl inför jum'a, eller på jum'a, om du luktar svett. Och du kommer störa andra i moskén. Och det är rekommenderat att duscha om du inte gör det. Baserat på vad? Baserat på att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, han sa ghusl yawm al-jum'ah wajibun ala kulli muhtalim. Att duscha på fredagen är en plikt för varje muslim. Den hadithen finns Bukhari muslim. Att duscha på fredagen är en plikt för varje könsmogen muslim. Bara den här hadithen ger skenet av att det är obligatoriskt. Men så finns det en annan hadith som vissa väl säger att den är autentisk. Där så säger profeten alaihi salam: "Man tawadda'a yawm al-jum'ah fa biha wa ni'ma, wa man igtasala fa huwa afdal." Den som gör wudu på jum'ah, han har gjort någonting bra. Men den som duschar har gjort någonting bättre. Så den hadithen tyder på att det inte är wajib. Att du kan göra wudu eller ghusl. Så Sheikh Islam ibn Taymiyyah förenar mellan de här två haditherna. Att det är wajib om du luktar illa. Och det är rekommenderat om du inte luktar illa. Okej? Okay? Och den här fredagsduschen, när ska man utföra den? När får man utföra den? Är det någon som vet? Efter fajr på vad?
Alltså på fredagen.
På fredagen. Fram tills vad? Fredagen. Till maghrib eller?
Ja. Strax innan jum'a. Så innan du ber ut.
Ja, precis. Den här fredagsduschen, den är från soluppgången, alltså från det att solen börjar gå upp, fram tills fredagsbönen. Alltså man kan inte duscha den här ghusl jum'a på fredag kväll. Eller fredag natt. Alltså torsdag kväll. Utan så fort Fajr går in, om Fajr går in klockan 4 till exempel, så kan du göra den här ghusl en minut efter 4. För det räknas som dagen av Jumma. Men du kan inte göra den 10 minuter i 4 till exempel. Och fram till fredagsbönen. För det finns ju inget, det finns ju ingen fajda med att göra den efter fredagsbönen. Då har du missat hela poängen. Ja. Och det här, Allah alam, säger ulema också, det är speciellt för den som ska gå till fredagsbön. Alltså kvinnan som är hemma till exempel behöver ju inte göra det här. Men vissa ulema säger att det också är rekommenderat. För hadithen är generell. Att kvinnan också duschar på fredagen. Det är också rekommenderat att göra ghusl efter varje samlag. Även om personen vill göra ett nytt samlag med sin fru, så är det rekommenderat att han duschar igen. Profeten alaihissalam han var med en av sina fruar, hade samlag och ville gå till nästa, så han duschade först. Och då var det någon som sa: "Men ja Rasulullah, varför duschar du inte bara en gång på slutet?" Och då så sa han: "Hada azka wa atyab wa athar." Det här är renare, bättre och yani renare typ. Så att göra ghusl mellan varje samlag är någonting som är bra. Men det har också nämnts att profeten alaihissalam han sa att om en person är med sin fru och vill vara med henne igen, så ska han göra wudu, för det kommer göra honom piggare. Och det har också nämnts att han var med sina fruar och duschade på slutet en gång. Så man kan göra alla. En person kan vara med sin fru flera gånger utan att duscha eller göra wudu. Eller personen kan göra wudu emellan. Eller personen kan duscha emellan. Alla är okej. Och här är också en fajda som jag läste idag faktiskt, som jag aldrig har tänkt på. Och det är att varför ska man duscha när man har fått utlösning och göra wudu när man har varit på toaletten till exempel? Vad är själva visheten bakom det här? Det kanske är någonting som man inte har tänkt på. Ja. De lärde nämligen så här, och det här nämnde Sheikh Bassam i hans förklaring på Bulugh al-Maram, att när en person får alltså utlösning och gasp, så är det någonting som känns i hela kroppen. Och det tar från hela kroppens styrka och gör människan trött och svagare och latare. Eller hur? Det vet man. Vissa, jag tror till och med sportsmän, säger att du förlorar 25% av din energi. De säger innan så här viktiga matcher och sånt, du får inte ha umgänge. Eller hur? Så att personen förlorar den här styrkan i hela kroppen. Och då säger de att vatten ger dig tillbaka styrkan. Eller en stor del av styrkan. Till skillnad från en person som har umgänge och umgänge och umgänge. Han blir bara helt mördbultad. Eller hur? Men när du duschar, du blir som pigg. Och det vet alla, du vaknar på morgonen. Det finns inget bättre än en dusch, eller hur? Du blir pigg igen. Du får tillbaka den här energin i kroppen. Så det är att det här är en vishet att varför just hela kroppen ska blötas ner. För att du ska få tillbaka den här styrkan. Okej? Okay? Och beviset på att vatten också gör människan starkare är hadithen där profeten alaihissalam han sa att den som vill vara med sin fru igen ska göra wudu, fa'innahu anshatu lil'awad. För det kommer göra honom piggare till nästa gång. Så att det här vattnet ger människan styrka. Och vi har ju också hört om när profeten Muhammed alaihissalam var i sina sista dagar när han var dödssjuk. Vad var det han gjorde när han ville ha styrka att gå ut och träffa folket i moskén? Vad gjorde han för någonting? Han sa till sina fruar: "Häll vatten på mig." Eller hur? Han badade, han hällde vatten på honom. Om och om igen tills han blev pigg och gick ut till moskén. Tayyib. Det är också rekommenderat att göra ghusl när man ska gå på idbönen. De två idbönerna. Eid al-Adha och Eid al-Fitr. Som då har berättats från sahaba. Det är också rekommenderat att göra ghusl när man ska göra ihram. Om en person åker till Mekka för att göra umra eller hajj. När man sätter på sig ihramkläderna så är det rekommenderat att göra ghusl. Och därför till exempel er som har varit i Medina. Så finns det ett ställe utanför Medina som heter Dhul Hulayfa. Där man sätter på sig de här hajjkläderna. Där finns det duschar. Alltså hundratals duschar. Så att man kan duscha innan det att man sätter på sig de här hajj-kläderna. Det är rekommenderat. Inte måste. Och det är också rekommenderat att duscha när man har tvättat en avliden person. Om man har tvättat en död muslim så är det rekommenderat att man duschar. Som det har nämnts i hadithen. Taib. Vi ska avrunda med att nämna vissa saker här. Vad är det man inte får göra om man är i janaba-tillstånd? Vad är det man inte ska göra om man är i janaba-tillstånd? Det stora orena tillståndet. Vad får man inte göra för någonting? Man får inte röra Koranen. Man får inte röra al-Mushaf. Man får inte be. Och man får inte heller recitera Koranen. Ja. Men här nämner ulema ett undantag och det är kvinnan som har hennes period. De nämner att hon får recitera Koranen för att hennes janaba är inte någonting hon kan bestämma över. Hon kan inte bara gå och duscha och sen jag ska läsa Koranen, utan den kanske sitter i en hel vecka. Och det kan hända att hon glömmer Koranen under den här veckan. Så många av ulema som Ibn Taymiyyah och Sheikh Uthaymeen och andra säger att kvinnan som har hennes period får läsa Koranen och hon får röra al-Mushaf också. Nej. Och man får inte heller göra tawaf. Den som har janaba får inte heller gå runt Kaaba. Och det nämnde vi också när vi talade om wudu. Eller hur? Personen ska inte gå runt Kaaba utan wudu. Ja. En annan sak som har med wudu att göra, och det kan vi avsluta med, är att det är tillåtet för en man och hans fru att duscha tillsammans. Att göra ghusl tillsammans. Och det här gjorde profeten Muhammad a.s. då han badade tillsammans med Aisha radiyallahu anha. Och det är också ett bevis på att en man får se allting från sin fru. För det finns vissa påhittade hadifer att den som kollar på sin frus könsorgan kommer bli blind. Eller den som pratar när han har samlag kommer att bli stum. Och de här haditherna, de är kedib, alltså de är lugn, de är påhittade och de stämmer inte. Utan mellan en man och hans fru finns ingen aura. Han får se allt på henne och hon får se allt på honom. Och den här hadithen bevisade att profeten a.s. duschade tillsammans med Aisha radiyallahu anha. Och den bevisar också det här med att vattnet inte blir orent. Alltså vattnet som kommer från en kvinna som gör ghusl till exempel kan användas från mannen också, så samma vatten. Alltså vattnet får inte janaba. Det är också en lärdom man kan ta från den här hadithen. Ja. Och vi kan ta lite frågor nu. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Vi hade några viktiga saker här.